Vi ska gå direkt in i Guds ord idag. Och jag tänkte dela med mig en del tankar utifrån en profil, en person i Bibeln som har betytt själv väldigt mycket för mig. När jag har studerat, det är man det här, studerat honom. Och jag tror att det som jag vill lyfta fram idag så berör oss allesammans. För det handlar mycket om livsinställningar. Grundläggande värderingar som vi alla kan ta till oss oavsett ålder, erfarenhet, oavsett hur länge du har levt med Jesus. Och vi ska öppna Bibeln till Apostlagärningarna, kapitel 4. Jag har inga bibelord här på skärmen, men om ni har Bibeln med så kan ni följa med, annars får ni lyssna. Jag tänkte läsa från vers 36. Det står om Josef, en levit från Cypern, som apostlarna kallade Barnabas, det vill säga tröstens son. Han sålde också han en åker som han ägde och kom och la ner pengarna framför apostlarna. Jag tänkte nämna en del om Barnabas idag. För att Barnabas är mer än bara ett namn som förekommer. Han är en mycket viktig person för hela kyrkans födelse. Han är en mycket viktig person för olika personer i apostlagärningarna. Och han kallas för tröstens son. Han var en man med ett stort hjärta, Barnabas. Det ser vi ganska snabbt när Saul, den här, vad ska vi säga, farlige mannen Saulus. Han föll av hästryggen och blev härligt omvänd eller frälst. Vilket gör att när han sen börjar predika evangelium så förknippas han mera med Stefanus död än vad han förknippas med det glada budskapet. Saul hade en hel del uppförsbacke att vinna förtroende hos de första kristna ledarna. Och vi finner redan i kapitel 9 i Apostlagärningarna, så läser vi där i vers 27. Så här står det. Att Barnabas kom och blandade sig i leken. Eller i situationen. Då tog Barnabas honom, alltså Saul, med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren som talat till honom. Och hur han frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sedan fick Saul komma och gå som han ville hos dem i Jerusalem. Och talade frimodigt i Herrens namn. Och så vidare. Sen står det förstås att när bröderna fick reda på detta i vers 30, tog de honom ner till Caesarea och skickade honom därifrån vidare till Tarsus. Så att Paulus start var ganska svår. Ingen hade förtroende för Saul överhuvudtaget. Men det fanns en man som hade gott anseende i den första kyrkan. Han hade själv lagt ner väldigt mycket av dels sina pengar, sin tid och byggt upp ett förtroende bland ledarna i Jerusalem. Och han sätter sitt rykte på spel. Han använder den position, det förtroende han har byggt upp under alla år. Så lägger han på självaste Saul. Han lägger sitt ord för honom och säger att den här mannen har mött Jesus på vägen. Och det där berör mig väldigt starkt. För att Barnabas är inte bara den här omtänksamme fadern. Han är också en man som har en speciell gåva att se lite längre. Och jag skulle önska att vi skulle ha det här var och en. Att vi kunde ibland se lite längre hos en människa än bara det här första intrycket. För att i varje människa har Gud lagt ner någonting vackert. Någonting underbart. Gåvor, resurser som bara finns där kanske djupt nere i personligheten. Men som inte har kommit fram. I Saul så fanns ju allt det som kyrkan egentligen behövde för att bryta ny mark den första tiden. Men alla såg en farlig man. Alla såg en mördare i honom. Många av ledarna i Jerusalem var skeptiska och rädda för honom. Och kanske ifrågasatte hans motiv. Men Barnabas, han såg en apostel i det här, i denne mördare. Han kunde se lite längre. Han hade en blick och en gåva att tro på människor. Att kanske trösta och ta sig an människor. Så att Barnabas är mycket mera, han är egentligen ett stort, stort hjärta. Som tar sig an andra människor. Och jag skulle vilja att du tänker igenom ditt liv just nu. För att hos de flesta av oss så finns någon Barnabas som har betytt kolossalt mycket för dig och mig under vår vandring. Vi kanske blev frälst, tog våra första stapplande steg och inte var det så hävt med oss. Men det fanns kanske någon som såg någonting mera och som tog sig an dig och tala in hopp och tro. Och kanske träna dig och fostra dig och ringde dig och uppmuntra dig. En Barnabas person som ännu idag kanske betyder väldigt mycket för dig. Det kan ha funnits flera personer. Det behöver inte alltid finnas en. Men Barnabas gestalter behövs i våra liv. Vi behöver alla mer eller mindre dessa Barnabas själar. Och framförallt så kan du bli en sån. Framförallt kan du bli en sån här person som ser möjligheter i andra människor. När omvärlden kanske har sagt att nej, den här vill vi inte ha någonting att göra med. Det här gör Barnabas så jag vet inte, stor i mina ögon. Han la ner sitt liv och sitt rykte. Han la ner allt han hade för att lyfta fram Saul för ledarna. Han sa åt Petrus, Kefas och alla dessa bröder, Jakob, sa att jag tror på Saul. Jag tror att Gud har gjort något med honom. Han kommer att bli en duktig förkunnare. Och det behövdes inte mer än så. Ledarskap i Jerusalem. Lita på Barnabas. Vi ska gå vidare. I Apostelgärningarna 11. Så inträffar någonting härligt. Det var så att det bröt ut en väckelse. Inte i Jerusalem. Där de här ledarna satt. Jag vet inte om det har någon koppling. De såg inte så mycket möjligheter. Men de facto så bröt det ut en väckelse i Antiochia. Utifrån de som skingrades från förföljelsen i Jerusalem. Och i vers 19 så läser jag så här. Det som hade skingrats under den förföljelse som började med Stefanos nådde ända till Fenikien, Cypern och Antiochia. Och det förkunnade ordet endast för judar. Men några av dem var från Cypern och Kyrene. Och när de kom till Antiochia predikade de också för icke-judar och lät dem höra budskapet om Herren Jesus. Herrens hand var med dem så att ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem. Och man skickade Barnabas till Antiochia. Vers 23. När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd blev han glad. Och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren. Så beskrivs Barnabas personen här. Han var en god man, fylld av helig ande och tro. Och åtskilliga människor vanns för Herren. Så att när det behövde bli lite uppföljning i den här väckelsen. När människor skulle ta som hand så skickar man Barnabas. För att han hade redan visat prov på att han kunde ta hand om någon annan. Det här var hans hjärta. Och det här hjärta behövs i varenda församling. Jag kan säga att det är helt omöjligt att kunna växa och expandera med nya människor. Om det inte finns Barnabas gestalter. Det ska jag säga. Vi kan ha de finaste sångerna. Vi kan ha det bästa piano. De vackraste bilderna. Den varmaste och skönaste bänken. att sitta på i kyrkan. Vi har ju inte. Men ändå är ni här. Det måste vara något annat. Kanske det är för att det finns barnabaspersoner som ändå ringer åt dig, som bryr sig om dig, som gör att man känner att man är behövd. Och det är ju mest fantastiska vittnesbörden är ju när människor berättar att när jag kom till tro så fanns det en person som kom och besökte mig, som tog hand om mig, som ringde och kollade hur jag mådde, som gav mig undervisning om de första grunderna, som ledde mig vidare till kanske visshet om dopet och lärde mig om anden och visade mig betydelsen av att tillhöra en församling och så vidare. Ja, hela vägen. Det här är Barnabas hjärtat som engagerar sig, som är mån om att människor ska växa vidare i sin tro. Barnabas kom till Antiochia och han såg att här hade brutit ut något fantastiskt. Här klarar inte ens jag ensam om allt det här. Och då läser vi vidare. För att han stannar inte i Antiochia, Barnabas. Kapitel 11, vers 25. Där läser vi vidare att Barnabas fortsatte sedan till Tarsos för att söka upp Saul. Och när han hade funnit honom tog han honom med sig till Antiochia. Jag tycker det man kan förstå av den här versen att det var kanske inte så enkelt att hitta honom där. Man hade skickat hem Paulus igen från Jerusalem till Tarsos. Och det är ju en ö. Han gav en hel del extra tid att söka upp Saul. Och det kan behövas det också ibland. Att du lyfter på din bekvämlighet och söker upp någon människa. Barnabas gör det. Barnabas vill så innerligt hjälpa andra människor. Jag tycker det här är på något sätt hela bakgrunden till Paulus tjänst. Paulus skulle ha kunnat lämna i Tarsos bland sin familj och sina släktingar. Skulle inte Barnabas ha funnits där så skulle vi kanske aldrig ha haft Paulus. Den dynamiska förkunnaren som han blev. En av kyrkohistoriens absolut mest viktiga gestalter. Det var Barnabas som var mannen bakom. Så att när vi läser vidare här så står det att när de sedan kom tillsammans till Antiochia så tillbringade de ett helt år tillsammans där de undervisade lärjungarna. Ett helt år var Barnabas och Paulus tillsammans. Jag kan säga att det här var den bästa bibelskola, träning som Paulus kunde få. Han var ju duktig och högt utbildad från tidigare. Han var ju en farisé. Men det räckte inte till. Han hade inte mycket ljus. Jag tror att Barnabas var den här mannen som under det här året vägledde honom, uppmuntrade honom, trodde på honom, stöttade honom och gav sitt ord för honom. Ett helt år var de tillsammans. Och många blev frälsta. En avsevärd mängd kom till tro under det här året. Och det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna. Sen blev det lite framåt i Apostelgärningarna 13. Det har gått en tid igen. Så finner vi både Barnabas och Saul i en annan situation. Och det står så här. I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes samt Saul. Mitt i allt så ser vi att både Barnabas och Saul var båda församlingsledare i Antiochia. Och så står det så underbart att medan det en gång höll gudstjänst och fastade sade den helige anden till dem, avdelna Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Anden säger, set apart, avskilj för den uppgift som jag har kallat dem till. Som anden hade kallat dem till. Och här ser vi att de får gå vidare tillsammans i ett fantastiskt arbete. Dessa två så blir de första missionärerna som sänds ut i den dåtida världen. Och de gör tre olika missionsresor tillsammans. Barnabas tillsammans med Paulus. Och följer du deras resa genom hela apostlagärningarna så ser du att väldigt ofta står det om Barnabas och Paulus. Barnabas och Paulus. Och läser du lite längre fram i apostlagärningarna så står det och Paulus och Barnabas. Och Paulus och Barnabas. Mitt i allt hade svängt. Och jag kan säga, vi känner så väl till, många av oss, den här historien. Så att Barnabas fick vara startmotorn som drog igång Paulus. För att Paulus skulle sedan gå också sin egen väg. Och han skulle gå mycket längre än vad Barnabas kunde gå. Så att till och med i förlängningen så var det Paulus som började dra med Barnabas. Vi finner dem i Galaterbrevet 2. Och det är det sista då vi ser dem här tillsammans i Bibeln. I Galaterbrevet 2 så har de varit ut på sina missionsresor. Har jag för mig. Så skriver Paulus så här. 14 år senare, vers 1, kapitel 2. Får jag på nytt upp till Jerusalem. Nu tillsammans med Barnabas. Nu är det han som har kommandot. Då tar han med Barnabas. Också Titus tog jag med mig. Och vi vet att Titus var Paulus andliga son. Så här har vi både farfar och pojken och barnbarnet. Far och son och barnbarn i det andliga. Nu är det Paulus som går upp till Jerusalem och talar med apostlarna igen. 14 år senare. De har fortfarande kontakt. Barnabas och Paulus, de fick en liten tvist under vägen. Inte var det friktionsfritt. Det kan vi läsa i apostelgärningarna. De stred om den här Markus som var lite vinglig. Där och Paulus var stressad på Markus då han var så velig. Men de höll kontakt. 14 år efteråt så var de fortfarande ett team. Och det här, jag kan säga att Barnabas relationer så brister inte i första hand. För det innebär att det är mera än bara vänskap. När du hjälper en människa vidare i tron så etablerar du en livslång viktig kontakt för den människan. Det är märkligt. Det är därför Paulus säger att ni har många lärare men ni har bara en far. Ni kan ha många lärare som undervisar er men ni har ändå bara en far. Jag har blivit er fader från början genom att komma med evangeliet till er. Och den här inställningen som Barnabas hade, den är livsnödvändig om du vill leva för den nästa generationen som kommer. Om du bara tänker på dig själv, om du är enbart intresserad av att ditt liv ska vara gynnsamt och att du ska ha det bra, då ska du inte bry dig om någon annan. Då ska du sätta ditt ord för någon annan. Men om du verkligen brinner för att föra den här traditionen vidare, att ur ditt liv så kommer en ny generation. Och en ny, och en ny, och en ny. Då behöver du be Gud om ett Barnabas hjärta. Saul, jag ska ta ett annat exempel från Gamla testamentet. Saul, alltså kung Saul. Han hade inte alls något behov att se någon efterföljare, efterträdare. Han hade en helt annan inställning. Saul hade mycket svårt att se att det kommer nästa generation efter honom. David. Gud hade utvalt David och folket ville ha en ny kung. Saul började bli trött och sliten. Men Gud hade sagt åt Samuel att gå och smörj en ny kung. Han hade kommit till Eli hus. Och Eli, han hade radat upp sina stora, stadiga, vältränade söner, en efter en. Och ingen av dem fann Guds behag. Men David, den sista sonen i Eli hus, han var uppe i bergen. Samuel sa, hämta hem honom. Och han blev smort till kung. En man efter Guds hjärta. Och folk såg att David, Guds ande var med David. Så folket sjöng, Saul har slagit 1000, men David har slagit 10 000. Och det väckte en avundsjuka hos Saul. Saul hade mycket svårt att se att det kom en nästa generation som Gud ville använda. Missunnsamheten kom in i Sauls liv. Det kom in en inställning och en attityd som gjorde att Saul hade väldigt svårt att glädjas. Och jag hoppas att du inte på något sätt släpper in den anden i ditt liv. Jag skulle vilja kalla den för Sauls ande. Att man aldrig kan glädjas med någon annan som har det bra. Saul ville till och med döda David. Han ville ta livet av honom. För att slippa David. Så att han skulle få stå där och skina. Men ja, Saul gick bort. David blev kung. Och så tycker storheten i Davids liv. Det var också när han sen fick sin egen son. Han var ju en man som ställde till det lite grann. Men hur som helst så blev Salomo, hans son, skulle bli nästa kung. Och Gud sa att vi ska bygga ett nytt tempel. David själv fick inte vara med och bygga templet. Utan det var Salomo som fick bygga det. Men vad gjorde David? Och det här är också, tycker jag, visar storheten i hans hjärta. David samlade in guld och silver. Han samlade in tillgångar så att hans son Salomo hade allt förspänt när han väl skulle börja bygga. David gjorde allt som stod i hans makt. Han köpte tomten och han förhandlade och drog ihop tillgångarna så att hans son kunde bara börja bygga templet sen. Och det här är storhet i Guds ögon. Att inte bara tänka på sig själv. Att ha ett hjärta som är beredd att också göra lite uppoffringar. Inte bara för det som jag själv har nytta av. Utan uppoffringar för de som kommer efter mig. Och jag skulle vilja utmana er, ni som är lite yngre. Den äldre generationen i vårt land. Så lämnar arv efter sig. Jag är inte så säker på att dagens unga generation kommer att lämna så mycket arv efter sig. Man lever upp allting själv. Det som kommer in, det går ut. Men den äldre generationen idag, som jag kan tycka ibland är lite onödigt snål. Det ligger i från kriget och från de tuffa åren. Man har nog samlat undan. Man har nog samlat. Och jag säger det, egentligen är det väldigt stort. De unnar sig, tycker jag, väldigt lite, de som är äldre idag. Skulle unna sig lite mera, för de har möjlighet. Men de vill inte det, för det är en inställningssak. Det här vill vi ge till eftervärlden. Och det där är storhet. Det finns samma sak på det andliga området. Så det här är väldigt viktigt. Att du får in den här principen in i ryggmärgen. Att du hela tiden vill överföra. Du söker efter möjligheter att kanske göra som Barnabas. Åka till Tarsus. Fånga upp någon. Ta dig an en människa. Jesus gav sitt erkännande till Johannes döparen. Han sa att ingen av kvinnor född har varit större än han. Och varför var han så stor? Det är för att han sa de här betvingade orden. Det som sig bör att jag förminskas och han växer till. Johannes döparen visste att han var bara en röst som skulle komma en liten tid. Förmedla ett budskap och bana vägen för någon annan. Han la ner sitt liv för det som skulle komma. För den generationen som kom efter, och det var Jesus själv. När det glesna i Johannes led så ökade i Jesu led. Och det var precis som det skulle. Han visste, jag är inte den stora räddningen för den här världen. Jag är bara rösten, säger han om sig själv. Jag är bara rösten. Ibland kan jag tycka att i vissa skeden att en del människor är bara en dörrmatta. Som får ta emot all smuts. Men det kan hända att någon ska vara det också. Få ta emot och göra det grova jobbet, tunga jobbet. Medan någon annan får välsignelserna. Men tänk vad fantastiskt. Paulus säger, en är det som sår och en annan får skörda. Jag planterar, någon annan vattar och så kommer någon att ta skörden. Tänk om du får vara med hela ditt liv och bara plantera och plantera och plantera. Bruka jorden, kultivera jorden. Men du får aldrig kanske uppleva den här verkliga skörden. Så kan det vara. Men då ska du inte ändå dö i slutet av ditt liv med en knytnäve i fickan. Och det, jag fick aldrig vara med. Alla andra får, men inte jag. Alla andra får, men inte jag. Det är Sauls ande. Släpp inte in den här bitterheten, besvikelsen. Gläds med dem som kan glädjas. Var beredd att gå den andra milen ibland. När jag började som predikant och satt och lyssnade på en del äldre förkunnare. Jag har säkert delat det här tidigare. Så var det nog en del som sa så här att ja, vi hade nog det väldigt tufft då vi började. Så inte ska det nu vara så lätt för er heller. Vi hade nog det var nog så tufft. Vi levde på ingenting. Vi hade knappt någon lön och vi fick be Gud om dagligt bröd. Och cykla gjorde vi 30 kilometer varje söndag. Vi hade 3-4 möten. Och jag tycker, när jag började min blygsamma tjänst i Nickby Betania där, så kom jag med en gammal Mazda som stannade för mig hela tiden. När jag lyssnade på de här predikanterna så kände jag nästan dåligt samvete. Att jag borde ju inte ha en bil ens. Att om de har lidit så där och cyklat i alla möten. Här kommer jag med min pruttiga Mazda där. Som hade hål i tanken. Där de hade sandblästrat tanken. Så det fanns en massa sand kvar i tanken. Så bensinfiltret stockade hela tiden. Så stannade den. Tänk att de fick till och med mig att känna dåligt samvete över det. Tills jag mött andra människor. Sådana barnabasgestalter som började uppmuntra mig. Och sa att hoppas att ni verkligen kommer att få en ny tid i det här landet. Hoppas att ni förkunnare får ordentliga löner och villkor. Och få jobba i team och få liksom känna att det finns en uppbackning. Att det inte bara är uppförsbacke. Vårt liv har ju varit uppförsbacke hela tiden. Och man känner att en annan atmosfär, en annan ande över det här. Jag kan säga, det löste mig. Det har gjort att jag idag känner att jag vill vara med och göra grovjobbet och till och med rulla fram röda mattan för alla som kommer efter mig. Då vill man ju att barnen ska lyckas bättre än vad man själv har gjort. När jag tänker på mina egna barn så vill jag att mina barn ska ha det kolossalt bra. Jag är nog beredd att göra väldiga uppoffringar för mina egna barn. också den andliga, i det andliga arbetet. Jag är beredd att stiga åt sidan, kanske göra det mera otacksamma arbetet. Det här är en inställningsfråga. Det är en mycket stor personlig fråga för oss var och en. För att väldigt ofta står vi inför de här valen. Ska vi ta åt oss äran? Eller är vi beredda till och med att jobba i det fördolda? För att någon annan ska kunna få lite uppmuntran. Kanske ära och berömmelse. Det handlar så mycket om att det här egot, stora jaget, ska korsfästas. Barnabas var en god man. Bibeln säger det. Han var fylld av helig ande och tro. Han gick den andra milen. Jag tror inte att han ångrade det heller. När Barnabas var en gammal man och när han såg tillbaka på sitt liv så kunde han se Paulus var fullt upptagen med att resa omkring, grunda församlingar. Paulus hade sin Timoteus, han hade sin Titus, han hade en uppsjö av medarbetare över hela den dåtida världen. Han skrev brev, han var förföljd, han var missförstådd. Jag kan tro att Barnabas hälsade på honom i fängelser, på olika platser, styrkte hans mod. Vi kan inte läsa om det, men jag kan tänka mig det. För sån var han. När Paulus hade blivit stenad och låg där, alla vände honom ryggen. Jag tror att Barnabas kom och hälsade på honom. Jag tror att Barnabas kom, kanske med varmt vatten, och började tvätta hans fötter. För han ville så väl vad den här personen som stod bakom. Som inte själv ville vara dragåsna, men ville stå bakom och pusha fram nya människor. Och det är så här Guds rike har gått framåt. Det här är den kristna kyrkans verkliga hjärta. Där det här hjärtat finns, där finns potential för växt. Men där alla tänker på sin plattform, på sin egen trevliga tillvaro. Där är på något sätt i tanken bara det en svårighet att kunna expandera, omfamna nya människor. Vi ska dra sträck här, det gäller förkunnelsen. Men jag skulle vilja be för dig idag som skulle vilja ha en beröring av Gud. Du känner på något sätt att du skulle behöva ta ett steg i ditt liv och bli en Barnabas. För det är också så att under ditt liv så finns det tillfällen där det mitt i allt bara står en Barnabas framför dig. Och då är det viktigt att du tar möjligheten. För Gud kollar hela tiden. Han prövar oss. Är vi beredda? För att det finns nog Barnabas gestalter som är villiga. Jag tror att axla ett ansvar. Men nu är det bara mellan dig och Gud. Jag skulle vilja att du tänker igenom det här. Är du beredd egentligen att också bli en andlig pappa, en andlig mamma, med vad det innebär? Vi som är föräldrar vet nog vad det är att ha ett barn. Det är inte så speciellt romantiskt. Det är romantiskt i början när det är gulligt, det här lilla barnet. Man känner doften av det nyfödda. Men det kommer stunder också under föräldraskapet när det här gulliga försvinner. Och när det är bara kavla upp ärmarna. Och vara konsekvent. Och vara tydlig. För att forma och fostra. Att ha stort tålamod och en stor famn. Mycket kärlek. så är det precis samma sak när vi talar om andligt föräldraskap.